Hej och välkomna till Tykonauterna med bara mig, Kristoffer. Robert pluggar till körkortet, en intensivkurs. Ett stort lycka till. Hoppas att ni alla andra har haft det bra där ute. Själv så väntar jag Paulina på att åka in till BB. Inte långt kvar nu. Så nervositeten kommer och går. Annars har det inte hänt något speciellt så. Så jag tänkte bara sätta igång direkt och starta huvudämnet. Nazister och okkultism. Man har hört talas om andra världskriget många gånger. Onda mot goda, blitzkrig, Stalingrad och förintelsen. Det man kanske inte har hört så mycket om är att nazismen var mer än en politisk rörelse. Den blev enligt mig också en farlig spirituell kult. Att bli något större, att tillhöra en sorts kollektiv, allt för att förverkliga det riktiga Tyskland. Det förekom ritualer, okkultism och sökande efter gamla reliker. Var ska man ens börja? Tittar man på nazisternas flagga med den röda bakgrunden, vita cirkeln och den svarta svastikan inuti, så blir det enligt mig en symbol för troende, lik korset inom kristendomen. Men svastikans historia går så långt bak som 7000 år och används till och med idag inom hinduismen. Och nazisterna började använda sig av den år 1920 och menar att det var en symbol för den ariska identiteten. Och svastikan betyder egentligen lycka eller välbefinnande. Det var ju inte så mycket av det de höll på med, man ska vara helt ärlig. Det gjordes flaggor, armband, smycken och så vidare. Och det var för att visa att de var stolta över, ja, eller att de trodde på den här ideologin. Så kort och gott så var det mer eller mindre hjärntvätt. Men var kommer okkultismen in i nazismen? Har den alltid varit där? Nej, inte riktigt. Men vi kan följa en liten röd tråd, så kommer ni säkert se, ja, en inblick i den här galenskapen helt enkelt. År 1931 i staden Bremen i Tyskland så byggdes House Atlantis, ett institut som fokuserade på att forska om just Atlantis. Och det är en ö omtalad av Platon, men man har däremot aldrig kunnat bevisa att den har funnits. Men det har inte stoppat människor från att söka efter denna mystiska plats. Och vi kommer nog säkert ta upp det i ett annat avsnitt. För det är ganska fascinerande. När House Atlantis var färdigbyggt så var fasaden av trä med en stor träskulptur av Oden fastspikad på Yggdrasil. En aningen likt Jesus på korset. Inuti byggnaden så ser det futuristiskt ut, lite som en rymdfarkost med trappor av glas och stål. Och längst uppe finns ett rum som kallas Himmelsal, himlens hall, som också ser futuristisk ut. Och användes för att undervisa Hermann Wirths teorier om bland annat Atlantis. Det var en ö i oceanen mitt emot kelterna enligt Wirth. Så tyskarna och skandinaverna kunde potentiellt vara ett urfolk från Atlantis. Detta var något som Wirth var besatt av att få veta mer om. Han menade att för 20-25 000 år sedan skapades den nordiska rasen för att styra och dominera utvecklandet av den mänskliga rasen. Det dröjde inte länge innan det väckte nyfikenhet inom nazistpartiet. 1935 bestämde sig Himmler, och lite mer om honom senare, för att samarbeta närmare med Wirth, och målet var att skapa en SS-grupp av arkeologer, forskare och historiker som skulle undersöka heliga platser för att bevisa att Atlantis faktiskt har funnits. Och det var någonstans här som forskaravdelningen skapades, som kallades för Ahnenerbe, alltså fädersarvet. Och de var väl en bunt med fundamentalister, om jag inte missminner mig. Ni får factchecka mig på den. Om du skulle hitta bevis för att Atlantis inte var en myt utan verklighet, så skulle det stärka nazisternas ideologi ytterligare. Att det var övermänniskor som skulle styra över alla andra. Och det här drog igång en massa arkeologiska projekt lite varstans i världen och även inom Tyskland. Echterstein, nära staden Hornbad Meinberg, var en av dessa platser. De stora stenarna där är karvade i ett sorts hedniskt tema och gjordes för runt 1000 år sedan. Och det var under ledningen av Wilhelm Teut som man då skulle hitta de här bevisen att det här då var en ritualplats av potentiella ättlingar av något sorts urfolk från Atlantis. Och det gjordes ju mestadels för att stärka den nazistiska självbilden genom att släktforska egentligen, eller rasforska bakåt i tiden. Och idag så kan man ju redan se hur problematiskt och fel det här forskandet egentligen var. Att vi alla kommer från någon form av urfolk är ganska givet. Så alla länder i världen är ju inget separat folk utan en hel mänsklighet. Därav kan vi ju inte vara mer av ett urfolk än någon annan. Alltså enligt mig i alla fall. Det är ju, ja, man får ju tycka som man vill. Men Hermann Wirths äventyr fortsatte med att han besökte Sverige år 1935. Närmare bestämt Brastad. Han ville studera hällristningarna och bevisa att det faktiskt var den ariska rasens heliga texter. Ja, enligt honom själv. Nazisterna gjorde flera avgjutningar av hällristningarna som kunde vara upp mot 3 meter stora och väldigt tunga. Och de fick sammanlagt ihop 113 stycken. Och en av de här avgjutningarna finns bevarad i museet Spital am Pyrn i Österrike. Nazisterna hade enligt mig en stark existentiell anknytning till oss i Skandinavien via vår historia. Och det är synd att asatron blev indraget i nazismen bara för att bekräfta deras egna vanföreställning. Men det är inte hela historien om hur nazisternas ideologi kom till i sig, utan det var bara en liten del. Det har också en del att göra med filosofen Friedrich Nietzsche. Om jag nu inte missminner mig, ni får ju factchecka mig. För det handlade om just över- och undermänniskor. Vidare ska vi till år 2001 där man hittar något intressant i Kimsisjön i södra Bayern. Jag tror att man säger så. Det var en dykare och en annan då som dök ungefär 200 meter från stranden med en metalldetektor. Och det gjorde det av arkeologiska skäl. De fann någonting glimmandes på botten. När de tog fram den och kikade på den så var det en kittel. Och den kallas idag för Kimsikitteln och gjord av ungefär 10 kilo guld och är dekorerad både på utsidan och insidan. För mig så påminner det lite grann om en gral. De som hittade denna skatt var inte heller det första som dykt i sjön. Lokalbefolkningen har sagt att efter andra världskriget så har det varit människor där innan som letat efter något i sjön men gick därifrån tomhänta. Då dök det upp några tankar i mitt huvud. Var några av de tidigare skattletarna gamla nazister eller var det helt enkelt ett rykte som spridits? Sen tänkte jag också om det vilade någon förbannelse över kitteln eller var det magisk? Korta svaret på de två sistnämnda frågorna är nej. Däremot en viktig ledtråd. Och till vad undrar ni? Det ska ni få veta. Kai Schmidt undersökte denna mysteriska kittel och blev hänförd, speciellt när ljuset reflekterades på den och skapade enligt honom en häftig effekt. Enligt hans analys så visade dekorationen ett sorts keltiskt tema av offrande och livet efter detta. När jag själv såg bilden så påminner det mig om en liknande från Danmark som var gjord i silver. Och den heter Gundestrupskitteln och gjordes för drygt 2000 år sedan. Först visste man inte hur gammal Kimsikitteln var, men med modern teknologi så fastställde man att den i alla fall inte var 2000 år gammal, utan säkerligen från 1900-talet och framåt. Fascinationen slutade dock inte där, för nu ställde man frågan om vem som skulle ha velat göra en sån här. 2011 publicerades en artikel i tidningen Mysteries av journalisten Luke Bergen. Och artikeln handlade om att man hittat gamla nazistdokument daterade april 1945. Det såg ut att vara Heinrich Himmlers personliga dokument där det stod om artefakter som transporterats bort från ett slott vid namn Wevelsburg, och en av artefakterna var just guldkitteln i keltiskt tema. Så nu pekade allting mot nazisterna och Heinrich Himmler. Himmler var en högt uppsatt medlem inom nazisterna och ledare för Schutzstaffel, SS. Med den positionen fick han friheten och möjligheten att förverkliga sina ariska vanföreställningar med sina liksinnade vänner, som till exempel hans rådgivare Carl Willigut, som var en självutnämnd trollkarl och hade kontakt med det okulta Ordo Novi Templi i Wien. Willigut hävdade att han var så kraftfull att han kunde åkalla sina förfäder. Vad han däremot inte valde att nämna var att han led av schizofreni. Så nu kanske vi förstår varför de två kom så bra överens, då de båda säkert var helt galna. Med denna tornado av teorier, pseudovetenskap och galenskap så började Himmler forma sin egna ideologi och tyska SS expanderades. Han behövde en ny plats för denna expanderade grupp av eliter, och 1934 så blev deras bas det gamla slottet Wevelsburg, som har en grym historia bakom sig. Allt från häxprocesser till avrättningar. Willigut gillade platsen för dess historia, men Himmler tänkte också på någonting helt annat. Drygt 48 km nordöst från Wevelsburg så hittar man det hedniska Extersteiner som jag nämnde tidigare. Och med Kimsey-kitteln så är det ett ganska passande tema, så man börjar se hur allting faller på plats. Det bestämde sig för att förverkliga visionen av att göra detta slott till en stark knutpunkt för nazismen och bygga ut det till ett sorts massivt heligt centrum. Även om de inte hittade bevisen de sökte efter i Extersteiner så brydde de sig inte. Varför skulle de? Det var ändå nazisterna som bestämde vad som skulle vara sant eller falskt. I ett tidigt stadium av byggnationerna så dog uppemot 1300 slavarbetare. En utökning av platsens mörka historia. Oavsett dödsfallen så höll de olika ceremonier i Wevelsburg, som till exempel bröllop eller dop i hedniska teman, där Willigut var en högt uppsatt präst. Många av relikerna och artefakterna som nazisterna hittat i ockuperade länder fraktades till slottet, och det blev lite som ett personligt museum för Himmler. Och tänk om dessa föremål var magiska på något sätt, vit magi eller svart magi, det spelar ingen roll. Men om de samlades på en och samma plats, vad skulle man kunna släppa lös i världen egentligen? Gamla entiteter eller varelser som väntat på just denna stund. Himmler var inte bara intresserad av det hedniska, utan bestämde sig för att bygga om en gammal krypta i slottet till ett sorts mötesrum i kung Arthur-tema där högt uppsatta SS-män träffades. Han blev också besatt av att hitta den heliga graalen, men lyckades aldrig få tag i den. Så historiker tror att Kimsey-kitteln användes istället för graalen i olika ceremonier och ritualer. Så Wevelsburg blev mer än ett slott. Det blev ett tempel. Sen lät man bygga en sorts krypta i slottet där historiker tror att det höll ceremonier och ritualer i någon sorts dödstema. Och det har gått rykten om att man utfört sataniska ritualer, till och med offrat människor i slottet. Men vilket inte är helt omöjligt då det hade fri tillgång till slavar och fångar. En annan anledning till att det kan vara sant var att nazisterna avskydde kristendomen och visade det öppet. Mot slutet av andra världskriget insåg Himmler att Wevelsburg kunde hamna i fiendens händer. Så han gav orden att begrava hemligheterna genom att spränga slottet, men lyckades bara spränga en bit av den. Resterande utrymmen sattes i brand i ett desperat försök att dölja de här hemligheterna. I allt detta kaos så transporterades allt viktigt innehåll till olika gömmor, som till exempel övergivna gruvor runt om i landet, eller till och med sjöar som den i Bayern. Vad som egentligen skedde på den här platsen vill man verkligen veta. Jag kan tänka mig att det lär vara ganska mörka grejer. I och med att de hade ju tillgång till till människor som de kunde göra lite vad de vill med. Experiment och annat har ju utförts. Men det finns även andra platser i världen där nazisterna sysslat med det okulta. Om ni har sett Spökjakt på Discovery Plus så besökte teamet Hauska slottet norr om Prag i Tjeckien. Och där de har sagt att slottet inte byggdes för att försvara något utan för att hålla en port i helvetet stängd. Där demoniska varelser kunde krypa upp ur marken och terrorisera människor. Och det här var ju då innan nazisterna kom till platsen. Men det dök ju upp under 1930-talet och ägnade sig åt lite olika okulta experiment. Och mycket av det de gjorde kommer vi nog aldrig få veta. Men under en renovering av slottet efter kriget så hittade man skelett av nazistofficer. Och enligt analyserna så kom de fram till att de hade blivit avrättade. Antingen av sina egna eller fiender. Angående hålet som ledde ner till helvetet där så hittar en intressant historia på coolinterestingstuff.com som går till så här, citat. Första fången som sänktes ner i hålet började skrika och när han lyftes upp igen så såg det ut som att han hade åldrats med över 30 år och han dog några dagar senare av okänd anledning. Slutcitat. Kanske är det något djupt nere i hålet. Eller var det bara en ursäkt för att skada andra människor och sedan skylla på hålet? Bara de som levde under den tiden vet säkert vad som hände. Det jag har berättat om i det här avsnittet är bara en liten del av det stora hela. Hur kriget startade och nazismens framfart var mer eller mindre en perfekt storm. Det blev mer än ett politiskt parti och förändrades till något mer, något mörkare, en spirituell dödskult. I skuggan av den massiva propagandan utåt så byggde nazisterna upp ett imperium av mänsklig död och misär. Nazisterna verkade vilja ta över världen inte bara fysiskt utan spirituellt, alltså på flera olika dimensioner. Och det här visar också vikten av källkritik som vi kan använda oss av idag som människor inte hade förr. Och ett litet exempel är den nordiska mytologin som inspirerade Himmler så starkt att han ville uppleva den själv kom ju då från hans egna barndom. Och det var hans far som berättade dessa historier för honom. Om jag får spekulera lite så kanske fadern influerade honom alldeles för mycket och menade att det kanske fanns en sanning i den här mytologin. Ja, världen är fylld av mysterier. Det är mycket som är dolt under ytan. Vad mer för okulta saker höll det på med? Lyckades det med några och vad släppte det löst? Blev någon besatt kanske? En skrämmande tanke som jag kan lämna er med är tänk om det fortfarande finns dolda nazistiska kulter som skyddar så kallade nazistiska helgedomar eller skattkammare. Det skulle nog inte ha på sig uniformer idag utan kanske se helt vanliga ut men agera som agenter. Och väntar på att det rika ska återuppstå genom oheliga ritualer. Så ja, tiden har gått. Tack för att ni har lyssnat. Och om ni har synpunkter eller tankar så skicka ett meddelande till oss på Instagram. Eller till tykonauterna@gmail.com. Det kommer även vara ett uppehåll i vårt poddande då barnet troligtvis har kommit till världen. Vi hoppas att ni tycker om oss ändå. Ha det så bra så länge så hörs vi av nästa gång. Hej då! We